Du lyssnar till ett oväntat erbjudande. Nionde delen i serien Sagan om Katarina av Olof Svedelid. Inläst av mig, Anna-Maria Kjell. Kapitel 1. Fantasin är den själsliga jämviktens värsta fiende. Känner man till en katastrof kan man inrätta sitt liv efter det och göra det bästa möjliga även av en svår situation. Den som är sjuk och får veta av en läkare att han kommer att dö om en vecka kan acceptera beskedet. Det är definitivt. Och det som återstår är att göra upp sluträkningen. Förlåta sina motståndare. Krama om sina närmaste. Och när liemannen kommer för att hämta sitt offer följer han honom med resignerat lugn. Men om han istället får diagnosen att han kanske kan klara sig, slits han varje dag, varje natt, mellan hopp och fruktan. Han vill inte utföra något som kan te sig som ett avsked, för det vore att utmana ett möjligen gynnsamt öde. Och när han då ändå avlider, gör han det oförlåten, okramad och okysst, och i en förtärande ångest att allt i alla fall var förgäves. I Stockholm hade man gått över till ett nytt sekel och ännu i februari 1700 visste ingen om krig skulle komma eller om folk skulle få fortsätta att leva i en fred som efter så många vapenfria år tedde sig som ett paradisiskt tillstånd. Den gamle kungen hade agerat med kraft i ungdomen och slagit tillbaka fienden och därefter manövrerat med slug försiktighet. På så sätt hade han hållit Sverige utanför konflikterna. De gamla visste ju att kriget var det naturliga skicket och att korta freder bara var tillfälliga andhämtningspauser. Men de yngre och medelålders hade hoppats att Gud lagt sin skyddande hand över landet. Männen hoppades att de skulle få dö i egen bädd och slippa slaktas på ett avlägset slagfält. Och kvinnorna bad innerliga böner till den högste om att få behålla sina söner och äkta män. Nu kände dock alla att läget var gravt. Tecknen på att kriget skulle bryta ut var många. Men så länge ingen svensk avlossat ett skott fanns hoppet kvar att diplomater skulle kunna lösa tvisterna. Samtidigt var invånarna medvetna om att med tronskiftet följde annat sätt att tänka. Den tolfte Karlen saknade saktmod och överblick. Pojkkungen var fostrad för strid och kamp. Som knappt tonåring låg han mitt i smällkalla vintern på höet i en tom lada, höljd i tunna kläder. Och på frågan om varför svarade han att han övade för krigets påfrestningar. Han saknade fördragsamhet och rykten gick om hans kyla och hårdhet mot sig själv och andra. I hans köld rann dock blodet hett när det gällde jakt och vilda ritter och vapenhantering. Och få trodde att han hellre ville resonera än dra blankt vapen. Många kvinnor kände dock ett moderligt stråk för honom och menade att om bara gossen stadgade sig skulle han nog ta reson och akta mer på invånarnas välfärd än hänge sig åt den egna lusten att leverera batalj. Än var han ju bara 17 år och fick han bara tid på sig att mogna kunde han nog växa in i den kungliga rollen. Förordningar hade utfärdats som kom pessimismen att växa. Bestämmelser om sparsamhet med allmänna medel och förbud om lyx och överflöd. Kronan skulle ha det mesta till utrustning för armé och flotta. Knektar hade skrivits ut från bondlandet och unga, grovvuxna drängar som aldrig sett annat än vad byn kunde erbjuda koxade med ögonen i kors över denna jäsande storstad med tusentals invånare. De försökte göra sig manhaftiga och höll sig i hopar för att imponera med gemensam styrka. Men deras lantliga bortkommenhet lurade ingen och pojkoparna öste sitt spe över dem. Givetvis sökte sig drängarna till dessa obegripligt skönt vidhylta stadsjäntor, men blev avvisade med förakt. Flickorna föredrog de unga män som fostrats enligt gatornas regler istället för dessa klunsiga bassar.